Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Du Camilla, vad är din relation till skägg egentligen?
Menar du vad jag tycker om ditt skägg?
Nej, egentligen inte. Skägg i största allmänhet, vad symboliserar det?
Ja, det symboliserar mycket, men ska vi symbolisera manlighet, det kan väl symbolisera liksom någon slags ängslan också. Det kan ju också vara ett bra sätt att dölja en dubbelhaka. Skägg kan vara väldigt fula, de kan vara snygga.
Ja, och fulla av ambrosiakaka och sånt.
Just det, och gamla stekta ägg.
Det här vi hörde, vad har det med skägg att göra?
Det är komponerat av den skäggigaste kompositör vi vet, nämligen Johannes Brahms. Det kanske hördes, det lät ju ganska bramsigt.
Ja, väldigt potent får man säga. Men hur såg hans skägg ut vid den här tiden?
Det var non-existent.
Jaså?
Ja, han var så skägglös som det bara var möjligt att vara när man var 19-20 år, vilket han var när han komponerade det här. Alltså han hade en gosses kinder och han hade inte kommit i målbrottet.
Vid 19 års ålder?
Ja.
Ja, det är verkligen otroligt. Alltså, även om man inte vet så mycket om Brahms så tror jag att man ändå förknippar honom med skägg. För han är väl avbildad väldigt... Jag vet inte om jag har sett någon bild utan skägg.
Jag vet inte, vi ska försöka reda ut det här. Mm. Hur det ligger till.
Du sa att Johannes Brahms var skägglös väldigt länge. Vad var han i övrigt för typ?
Ja, du, han var kom från Hamburg. Kom från en, som det heter, rätt så enkel familj. Pappa var dansbandsmusiker och mamman som var väldigt mycket äldre än pappan. Som pappan hade förmodligen hyrt rum hos henne eller någonting i den där stället. Det var ganska vanligt på den tiden. Hon var en sån där redigt fruntimmer som sydde och gjorde alla möjliga sysslor. Och ja, där var Brahms med två syskon. Ganska prudentlig liten familj, men... De bodde ju på Reeperbahn.
Just det, Reeperbahn, liksom ökända Horgatan i Hamburg.
Ja, de bodde inte just på gatan, men alltså de där kvarteren som vi förknippar med Reeperbahn, hamnkvarteren helt enkelt. Och det här var ju, alltså Hamburgs hamn, det var ju Tysklands viktigaste hamn givetvis, men det var också därifrån som alla emigrerade till USA till exempel, alla som kom österifrån.
Just det, man kan tänka att det var rätt röjigt där.
Det var väldigt röjigt. Och pappa som spelade alla möjliga instrument, han spelade ganska ofta på de här sjömanskrogarna också. Och det hände att han tog med sig lille Johannes som var duktig på piano.
Men det här är ganska ovanligt då, om man ser på liksom de här stora kompositörerna, att de flesta kommer från antingen musikerfamiljer eller i alla fall borgerliga familjer. Liksom.
Ja, jo, det får man väl säga. Musikerfamiljer, alltså längre tillbaka så var ju att vara musiker var att vara hantverkare och då kom man liksom från hantverkarfamilj. Det var ju samma med konstnärer och så.
Just det.
Men en kompositör vid ungefär samma tid som Brahms, lite yngre, som ju också kom från ungefär sådana här omständigheter, det var ju Dvorak också, vars pappa var slaktare.
Mm.
Men ja, i alla fall så, det var ju ruffiga kvarter som han växte upp i ändå, och man kan väl säga sen att han gjorde en ganska avsevärd klassresa. Mm. Mot slutet av sitt liv så var han en burgen man som spelade på börsen och ja, en mycket god borgare.
Men hur kunde han lära sig av sin pappa då att spela?
Ja, det gjorde han. Han kunde spela, alltså, han var duktig på piano. Han fick komma till en riktigt kvalificerad lärare. Han spelade lite cello också. Men sen så kom han i sällskap med en frejdig violinist som påstod att han var zigenare. För det var väl modernt att vara då om man var kringvandrande fiolvirtuos. Det slog an. Och de här två unga killarna, de började, ja, on the road kan man säga, ut och spela.
Mm. Och, det var alltså Josef Joakim?
Nej, det var inte det, utan det här var en annan kille, också med någon slags ungersk bakgrund. Men han förstod att Johannes Brahms kanske behövde en mer kvalificerad partner. Så det var han som faktiskt introducerade Brahms till den här mycket berömde Josef Joachim, som bara var några år äldre men som hade spelat Beethovens fiolkonsert när han var 12 år där stil. Så att det var en känd ung man. Och Josef Joachim i sin tur rekommenderade Brahms till den berömda familjen Schumann. Alltså Robert Schumann, kompositören, och Clara Schumann, kompositören och pianisten, och alla deras barn.
Betydligt äldre än Brahms, va?
Ja, alltså Robert Schumann kunde ju vara far till Brahms, och Clara var väl 14 år äldre. Där knackar Brahms på en dag och introducerar sig bland annat med den här sonaten som vi hörde en snutt av, och slår då det här berömda musikerparet med häpnad.
Okej, okay. För det skulle man annars kunna tänka sig, att om en liten plutt kommer och knackar på sin kändis så kanske man blir utkastad rätt fort.
Nej, det var precis motsatsen här. Han togs emot med öppna armar och blev snart som en son i huset faktiskt. Och där figurerade ju också Josef Joachim, alltså Robert och Clara hade liksom en sån här krets av begåvade ungdomar kring sig utöver alla sina barn. Och de hade säkert jättekul, och Schumann föreslog en gång att man skulle överraska Josef Joachim med en sonat, att han själv kunde skriva en sats, Brahms kunde skriva en sats och en annan kille där kunde skriva en tredje sats, och så skulle Josef Joachim få det här. Och så skulle han få gissa vem som hade skrivit vad. Och det här skrev då Brahms.
Ja, det här kallas ju scherzo, vad betyder det?
Det betyder egentligen skämt, att skämta, men det har kommit att beteckna en ganska kort sats i när man gör en symfoni eller man gör en sonat eller man gör en stråkkvartett. Då brukar det ju vara kanske fyra satser, och då är den första satsen är liksom, då presenterar man själva dramat kan man säga, och sen tar man igen sig en långsam sats kanske, och sen så skruvar man upp tempot lite i ett scherzo. Förut, äldre tider, så låg det en menuett där istället, men på Brahms tid så ligger ett scherzo där, och sen så gör man en final. Så att ja, det är det betyder egentligen.
Men då är ju frågan här om han, Josef Joachim, kunde gissa rätt.
Ja, men det tror jag han gjorde. Ja. Det tror jag absolut. Sen kommer ju katastrofen. Alltså Robert Schumann, han har ju sviktande mental hälsa, to say the least. Han gör ett självmordsförsök, kastar sig i Ren, blir räddad, men inser alltså att han ber själv om att få bli intagen på sinnessjukhus helt enkelt. För han känner att han kan bli farlig för både sig själv och för familjen.
Mm-hmm.
Så han sys in på en sån här asyl. Och det är Brahms och Joachim som går och hälsar på honom hela tiden. Det gör inte Clara.
Mm-hmm.
Doktorn säger att Robert mår inte bra om hon kommer.
Mm-hmm. Han var sjötokig.
Ja, alltså det här är så mycket skumt kring det här, och många journaler som är raderade och sådär, så att det har varit mycket censur i de här fallen, och vi vet inte riktigt vad han dog av, men han tynade förmodligen bort.
Mm.
Ja, det är en väldigt tragisk historia, och där satt ju Clara då med 7 barn. Och det betydde att Brahms blev en slags au pair-pojke.
Jaha.
Ja, de tyckte mycket om varandra. Tyckte väldigt mycket om varandra, och Brahms tyckte om barnen. Han var ju som en stor storebror för dem. Och kanske lite något av en toyboy för Clara. Hur ska det här gå?
Men var det något mellan dem då?
Ja, det har skrivits hyllmetrar om detta. Alltså man vet inte. Och man kan tro också att Robert också var lite kär i Johannes. Han, Robert hade en lite sådär bisexuell bakgrund.
Jaha.
Så att det var nog ganska laddat där i det Schumannska hemmet.
Ja.
Med den här blonda, späda gossen som det var frågan om. Johannes,
ja, han var ju jäkligt snygg.
Han
kan
var
man se.
Jättesöt.
Jag sa ju att jag inte hade sett några bilder utan skägg, men det har jag ju faktiskt gjort.
Ja, alltså ju... googla honom, för att han var så söt som ung och liten och späd. Så att jag kan förstå att man kunde bli förtjust i honom. Men han plågades ju av det här att inte ha kommit till målbrottet eller få skäggväxt. Han alltså led av gravt försenad pubertet, kan man säga.
Mm.
Och det där gjorde att han grötade ner sin röst för att låta lite mer manlig och lite mer vuxen. Och det ledde till en kronisk heshet resten av hans liv faktiskt.
Men det känns ju inte helt sådär att man... Ja, man är amatörpsykolog, men ändå... Alltså, har den här musiken... Alltså den här potenta, storslagna, väldigt, ja, jag skulle nog ändå kunna säga manliga musiken med någon slags, är det någon slags kompensationseffekt?
Ja, kanske det alltså. Men han var ju verksam under romantiken och han är ju ärkeromantiker och han svärmade väldigt mycket tillsammans med den här Josef Joachim. De hade sån här poesialbum och sånt där de skrev dikter till varandra och sådär. Det låter ju kanske lite tjejigt och fjolligt, men det var det inte alls på den tiden. Och de svärmade mycket för författaren E.T.A. Hoffmann, som ju var en slags tidig surrealist. Och som hade hittat på en figur som hette kapellmästare Kreisler. Och det där var någonting som Brahms var väldigt förtjust i. Han lekte att han var såna olika E.T.A. Hoffmann-figurer. Och hans musik vid den här tiden är just, och den bångnar ju av känslor, alltså oj vad det bultar, oj vad det vill ut alltså. Och han försökte då lägga jättemycket av detta i sin första pianokonsert som han jobbade väldigt hårt med och som ju var riktad till Klara i alla avseenden. Och man hör ju alltså vad mycket han vill bara själva starten.
Mm, vi lyssnar på den. Hur är det med... Alltså Brahms är ju samtida med Wagner. Hur var deras förhållande?
Ja, samtida. Ja, alltså Brahms var 20 år yngre, ja, va?
Men de var ändå aktiva.
Ja, det var samtidigt. Jo, det var väldigt laddat faktiskt. För att vid den här tiden när den här pianokonserten kom och sådär, och Brahms verkligen försöker etablera sig nu. Men vid den här tiden så har alltså Wagner och Franz Liszt dragit igång en kampanj för vad man tycker att modern musik ska vara i Tyskland. Och det ska vara, de kallar det för framtidens musik, och de har bestämt liksom att det ska vara, om det inte ska vara Wagners allkonstverk och operor, så ska det vara sån här tondikter som beskriver skeenden och så. Och det ska inte vara sån här tråkiga sonater och symfonier och kvartetter och sånt, utan man ska berätta med sin musik. Och de beskyllde det här gänget som inte var på den här sidan för att vara gammalmodiga eller tråkiga eller formalistiska, trista typer. Och det här retade ju naturligtvis Brahms och Josef Joachim jättemycket. De var jätteförbannade på att liksom Wagner och Liszt tog patent på vad som var liksom modern musik i Tyskland.
Men det är det där begreppet absolut musik?
Ja, det kommer sen alltså. För det, jag tror inte att Brahms tyckte att han gjorde absolut musik, utan han tyckte att han gjorde romantisk och liksom bra musik som berättade saker. Och han tyckte också att Wagner och Liszt, deras musik var ganska formlös. Alltså han och hans kompisar menade att musik ändå måste ha någon slags form. Och dessutom så började han intressera sig för riktigt gammal musik. Och det var på sätt och vis lite avantgardistiskt då. Mm. Det var inte konservativt. Nej, men i alla fall så försökte de här unga killarna då, som ju var alltså en generation yngre än Liszt och Wagner, att skapa någon slags upprop, alltså att nu de här gubbarna får liksom sansa sig, alltså de har inte patent på hur musiken ska vara. Så de skrev ett upprop som de skulle cirkulera då, som skulle publiceras. Och tyvärr var det någon som fick tag i det uppropet innan de hade fått tillräckligt med underskrifter. Och det kom då till det här Wagner-listlägret och de började liksom skratta. Alltså, de här små pojkarna, de får liksom inte till mer än det här, va? Och det där blev liksom en knäck för Brahms. Han kände att jag kommer aldrig att yttra mig offentligt, men jag kommer aldrig ta ställning, alltså. Och det där fiendelägret, de har liksom mycket vassare pennor än vad vi har och sådär, så att nej, han slöt sig som en mussla framöver.
Men det är ju intressant, för det säger ju någonting. Nu vet ju de flesta att Wagner var väldigt politisk i många avseenden, men att liksom att musiklivet var politiserat på det sättet, att det fanns en ambition att på något sätt fastslå vad musik är och vad den har för betydelse,
ja.
Och
sådär. Sen var det ju andra aspekter också. Josef Joachim, som var dåtidens absolut främsta unga violinist. Wagner var väldigt imponerad av honom och ville ha honom som konsertmästare för sin tänkta Nibelungenring. Och det hade ju Joachim lite halvhjärtat. Ja, kanske, det kan jag kanske ställa upp på. Men i den här vevan så kom ju också Wagner med sin gräsliga pamflett som hette Judendomen i musik. Just. Alltså sin antisemitiska rotvälska. Och Josef Joachim var judiskt ursprung, så att då var det kört. Ja. Och flera av de här i Brahmslägret var judar, så att det bidrog också till, alltså, att de inte ville ha med Wagner att göra.
Jag är ju väldigt förtjust i Brahms violinkonsert. Den är ju fantastisk. Den är ju väldigt fin melodi, första satsen också. Men den, vad jag förstår, så var den i princip ospelbar, eller ansågs ospelbar när den kom.
Ja, det var nog bara Josef Joachim som kunde spela den till en början. Och den komponerade de inte ihop, men alltså Josef Joachim var Brahms bästa killvän, kan man säga, manliga vän. Och hans bästa kvinnliga vän, det blev ju Klara sen. Även fast de naturligtvis hade gräl och sådär ibland, så ville de inte ha med varandra att göra. Så var det de här två personerna som stod honom närmast livet genom. Och Klara betydde mycket, hennes omdöme för vad Brahms, när han skickade sina kompositioner till henne, när han ville höra vad hon tyckte och sådär. Och samma sak var det med Joachim. Och Brahms själv var ju väldigt duktig pianist, så där behövde han inte så mycket råd. Men när det gällde just stråkmusik så var det Joachim som tipsade honom hur det skulle vara. Så att han bidrog mycket till den här fantastiska violinkonserten, som är egentligen som en stor symfoni, kan man säga.
Vi kan ju lyssna lite på mitt favoritställe då. Jag tycker ju det här är otroligt fint och romantiskt.
Ja, visst är det. Jag menar, vem kan säga att Brahms var liksom någon slags absolut musik i bara musikperson? Nej, det kan jag inte hålla med om. Han var ärkeromantiker. Det här är ju också lite inspirerat av, vad ska vi säga, smäktan, inte siensk eller ungersk, men lite grann just den här melodin trots allt. Och den här första snubben som han turnerade med, Reveny hette han, han påstod ju att han var ungersk senare. Så att han fick väl i alla fall Brahms en hel del inspiration där i sin ungdom, mm, av just det här virtuosa och den typen av musik. Och det där skulle ju bli väldigt, väldigt lyckosamt för honom sen när han skriver de ungerska danserna som han ju egentligen är mest känd för.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och det tjänar han ju bra med pengar på.
Ja, alltså det är väl... Jag kommer ihåg den här Chaplin-scenen i den här filmen som heter Diktatorn.
Det är de rakar.
Ja, alltså det är en precis, det är ett förväxlingsdrama där liksom Chaplin spelar ju två huvudroller. Han spelar dels diktatorn och sen spelar han en ungersk barberare. Och det är väldigt finurligt gjort. Men den här ungerska dansen som spelas då på radio precis när en herre kommer in och ska bli rakad, då börjar den spela och Chaplin har en otroligt fin koreografi till det här. Alltså jag trodde ju att den här låten var skriven för den här filmen. För att det är så perfekt alltså. Och jag har ju naturligtvis kollat upp var den här finns i andra filmer och så. Den förekommer ju ganska ofta. Och där har vi också den här liksom komiken på något sätt. Och det finns ju den här romska musiktraditionen också. Att man liksom kastar sig mellan dur och moll och olika tempon och alltså bryr sig inte om några som helst konventioner. Och Brahms var väl inte den enda som inspirerades av romsk folkmusik?
Nej, inte alls. Men han var väl den som lyckades bäst med det trots allt. Och det är ju som sagt, det är ju många facetter på Brahms. Alltså, å ena sidan är han ju liksom den här som håller sig till det symfoniska med sonatform och så kallat absolut musik. Det vill säga att det inte är berätta någonting mer än om sig själv. Fast jag tycker ändå att det berättar mer. Och å andra sidan så är ju hans musik väldigt romantisk. Och å tredje sidan så har han ju en rytmkänsla som få andra klassiska kompositörer skulle jag säga.
Just det.
Alltså det svänger ju om honom. Alltså ja. Han har ju så finurliga rytmer. Jag tycker vi ska ta och lyssna på ett sånt exempel.
Ja. Ja, det här låter ju nästan lite rockigt på något sätt. Inte vad jag förknippar. Jag trodde ju du skulle spela den här raklåten.
Ja, just det. Ja, men det finns ju mycket Brahms i film trots allt.
Ja, jag gjorde ju en snabbsökning där och det är ju tre låtar som så att säga återkommer. Och det ena, förutom raklåten då, så är det... Den här vaggvisan.
Ja, just det. Den är ju väldigt populär.
Ja, den är ju väldigt känd.
Ja.
Hur är den låter nu igen? Just det. Det tror man ju är en sån där upphovsman okänd.
Ja, just det. Jo.
Ja, men den förekommer ju bland annat i Åsa Nisse på Halis. Sen så är det den här tredje symfonin.
Ja, smäktande.
Ja, och den kommer ju i alla möjliga sammanhang. Bland annat en konstig film som heter Madame Zeobia. Någon konstig film som jag var tvungen att googla på. Och den hade den svenska titeln Pornografihuset. Det var en väldigt konstnärlig erotisk film där, som var överströsslad med Brahms av någon anledning. Jag kan inte säga vilken. Men sen så är det den här tredje symfonin, så är det här temat. Och det förekommer ju lite olika populärkulturella sammanhang. Jag tänkte om vi lyssnar på Brahms variant så kan vi höra om du hör vilka de andra är.
Thank you.
Ja, men det här är ju i alla fall Old Blue Eyes, Frank Sinatra.
Yes, Take My Love. Och den andra då?
Nej, det vet jag inte.
Det är faktiskt Santana. Aha. Från en platta som heter Supernatural från 1999. Och det var lite rabalder här för mig när den kom, för att man tyckte att han hade snott på ett billigt sätt och så. Men jag tror snarare det var en hyllning.
Sen har vi ju det berömda M.V.O. Brahms, alltså Tycker ni om Brahms? François, okay. Sagans populära roman som kom någon gång i slutet av 50-talet eller så. Den blev ju en film med Ingrid Bergman och som hennes toyboy då, Anthony Perkins.
Jaha, ja, det var han i Psycho.
Ja, Psycho kom strax efter där. Och sen var väl kört för honom, tror jag. Ja. Men här är han en söt toyboy, och i romanen heter det ungefär så här, han säger så här att det är en fin Brahms-konsert klockan 6 i Salle Pleyel. Hon log på grund av den första meningen, tycker ni om Brahms? Det var den sortens frågor som pojkar ställde när hon var 17 år.
Mm.
Ja. Men alltså, om vi ska komma tillbaka lite grann till den romantiska Brahms, som jag gärna uppehåller mig vid, för jag tycker att han på något vis är förbisedd. Han bara framstår som den här skäggiga, vresiga ungkaren, vilket han ju förvisso också blev. Men han hade ju en crash, inte bara med Clara, utan även en med hennes dotter som han svärmade för, hennes äldsta dotter. Och sen så var det en professorsdotter som hette Agathe, som han väl till och med förlovade sig med i alla fall. Det var väl så nära han kom att binda sig. Och då var han ju tvungen, när han var kär i henne, att komponera in hennes namn, A-G-A-H-E. La la da da dam, A-G-A-H-E. Vi kan ju höra den här sextetten som han skrev, så att säga, som en minne av henne, där själva kulmen blir just de här tonerna. A-G-A-H-E.
Alltså, tänk vad romantiskt att få sitt namn inskrivet i en symfoni eller en klassisk musik. Det är ju väldigt härligt, tycker jag.
Ja du, och vad mera är, han skrev en pianokvartett som när den så småningom skulle ges ut, han hade reviderat den så att den hade legat i lådan ganska länge, då skriver han till sin förläggare att till omslaget så borde man ju ha någon med en pistol. Alltså här får du en bild av mig. Vi kan ha liksom en pistol mot mitt huvud. Och sen så ska jag ha blå frack och gula byxor. Han är ju inte klok.
Nej.
Men det där visste alla på den tiden vad det syftade på. Jaha. Det syftade på den unge Werther.
Jaha, ja. Han som led så förfärligt.
Ja, och som tog sig av daga på grund av olycklig kärlek. Mm. Och det visste alla, det här med liksom blå kavaj eller vad man ska säga, och gula byxor. Det betyder unge Werther.
Det här lidandet led Brahms väldigt mycket själv, där ska han vilja gestaltas på det.
Här är han, förstår du, det här har tiden gått och han inser att det här affären med Clara är liksom för länge sedan överspelad. Han är ironisk, han är självironisk, han är sarkastisk. Det var en väldigt tydlig sida av Brahms också, att han kunde vara så jäkla elak ibland. Han kunde sitta på krogen, sin favoritkrog i Wien, dit han flyttade ungefär någon gång när han var kring 30, och sen aldrig lämnade. Han kunde sitta på favoritkrogen Röda Igelkotten, och när han gick därifrån så kunde han gruta. Ja, är det någon här som jag inte har förolämpat ikväll, så ber jag om ursäkt. Och så gick han. Ja. Så att han var känd för sin vassa tunga faktiskt.
Och
och samtidigt så kunde han vara världens snällaste och riktigt sån där jultomte med sina goda vänners barn. Och så. Han tyckte väldigt mycket om barn, men han fick ju inga själv. Han fick ju ingen fru heller.
Men han var en mammagris?
Han var en mammagris, ja visst. Men den här cellomelodin, den är ju så vacker.
Mm, mm.
Brahms skrev 2 cellosonater, men tyvärr skrev han ingen cellokonsert. Och det sägs att när han hörde på ålderns höst Dvorsaks splitternya cellokonsert, så lär han ha sagt att hade jag vetat att man kan skriva så här för cello, så hade jag gjort det.
Mm. Men han använde cello ändå.
Ja, du tänker på dubbelkonserten?
Ja.
Ja, just det. Det där är ju lite intressant, därför att det var också den romantiska känslomässiga Brahms. Det där var ett sätt att reparera en schism han hade med Josef Joachim. Det var så att Joachim var väldigt svartsjuk. Han var svartsjuk på sin fru som var sångerska och som Brahms gärna tonsatte för. Hon hade en vacker altröst och Brahms tyckte om altrösten. Han tyckte om låga instrument. Men så skulle de skiljas. För att den här Joachim trodde att frun hade ihop det med Brahms förläggare.
Jaha.
Ja. Och då tog, det blev alltså en rättssak av det här, och då tog Brahms ställning för henne.
Okej.
Okay. Och då blev Josef Joachim tokig och ville aldrig se Brahms mer.
Okej, okay, så de splittrades?
De splittrades, alltså de här två bästisarna kan man säga. Och det gick ganska många år, men till slut så kunde inte Brahms hålla sig. Han kunde liksom inte vara utan Josef Joachim, han tyckte så mycket om honom. Så att då skrev han en konsert för fiol och cello.
Mm.
Och där han, Brahms, är cellon så att säga.
Mm-hmm.
Och,
en återförening, eller?
Återförening, en, ja, en bromans. Det slutar med att de så att säga, fiolen och cellon går i harmoni arm i arm.
Ja, okay.
Men så här låter det i alla fall när de har funnit varandra.
Ja, den slutar ju som sagt arm i arm, men hör man så att säga det här?
Jo, det tycker jag. Det börjar,
konflikten så att säga.
Jo då, det börjar ju med att de presenterar sig alltså med ganska upprörda teman och så. Så att det, och det blev ju, budskapet gick ju fram till Josef Joachim, så att de reparerade sitt förhållande, det gjorde de.
Okej. Okay.
Men om jag har sagt att Klara och Josef Joachim var de närmaste, den som ju var närmast honom, det var ju ändå mamma.
Mm.
Ja, och hennes död blev ju hårt slag för honom, och rent konstnärligt så resulterade det i Ein Deutsches Requiem, som ju är ett av hans största verk också. Och det var ett verk som betydde mycket för hans genombrott hos en bredare publik. Så småningom de ungerska danserna, det blev ju hans stora kommersiella genombrott. Men med Ein Deutsches Requiem så blev han ju verkligen någon att räkna med. Och det är ju, har ju förblivit ett oerhört älskat verk. Och där finns det ju detta fantastiska sopransolo som handlar om hur en mor tröstar sina barn. Alltså det är så vackert. Mm.
Ja, det här är fint. Det är ju liksom lite lågmält på något sätt.
Oändligt ömsint.
Ja.
Va? Det är en musik att lyssna till när man är ledsen.
Mm.
När man har traurigkeit.
Mm.
Och som vi hör här, Brahms kunde ju verkligen skriva för röster. Alltså, det här skriver han när han som sagt har bland annat lärt känna Wagner. Och lustigt nog, trots att deras första möte som inte var in real life, utan då som var i polemik i pressen, slutade så illa, så jobbade de faktiskt tillsammans ett tag.
Lasså.
Ja, det när, tycker jag är intressant.
När är det då?
Jo, det är när Wagner är i München och han har fått kung Ludwig att sponsra honom på alla möjliga sätt och vis.
Så det är före han har skrivit Tristan då?
Ja, han håller nog på med Tristan och Mästersångarna och sånt där i München. Och alltså för att få upp dem på scen. Och då kommer den unge Brahms dit och då hjälper han till med att kopiera stämmor.
Jaha.
Ja, för det är en horder unga begåvade musiker som sitter och som såna här stämslavar och skriver noter åt Wagner. Mm. Kopierar noter. Och Wagner hörde en konsert med Brahms pianomusik. Det kanske var Brahms själv som spelade och fastnade för en liten melodi i hans tredje pianosonat som han vävde in i Mästersångarna i Nürnberg.
Mm-hmm.
Och där sitter då huvudpersonen Hans Sachs och konstaterar att den här unga killen, han hörde sjunga nyss, den här unga mästersångaren, alltså han hade, det var nog visst med honom. Och då citerar han Brahms melodi. Mm-hmm. Så det är alltså en vacker komplimang till Brahms, att okay, han är en ung kille som har någonting att komma med.
Mm.
Och Brahms citerar faktiskt Wagner, mästersångarna, i en fiolsonat. Så här kan det låta.
Ja, på vilket sätt skulle det här då vara ett citat?
Det här citerar han faktiskt själva prismelodin i Mästersångarna, Wagners opera, som handlar om att tävla i musik.
Just det.
Ja, och det är den vinnande sången som Brahms citerar. Så att så länge så gick det bra, men sen blir Wagner väldigt avundsjuk på att det går bra för Brahms. Och de bråkar om olika dirigenter, den här Hans von Bülow som Brahms...
Han var väl den mest kända av?
Ja, han, precis. Den här Hans von Bülow som ju satsar allt på Wagner inser ju att medan han gör det så ligger ju Wagner med hans fru.
Just det.
Så att det är klart att det där kunde ju inte hålla. Och då gick Bülow över till Brahmslägret, mm-hmm, och blev en förkämpe för honom. Och ja, på det där viset så just då så var det alltså väldigt, det var två läger helt enkelt. Och Wagner skrev skit om Brahms i sina skrifter från Bayreuth där han hade någon slags tankesmedja. Och Brahms som ju vägrade att yttra sig offentligt, han såg till att han kunde köpa den här pinsamma korrespondensen som Wagner hade med en dam i Paris som skickade honom skära sina kalsonger och liknande. Och den där korrespondensen, den såg Brahms till att den cirkulerade där på krogarna.
Men vilka rävspel, ja, visst, som pågick, ja, det är inte, ja, klokt.
Och sen var ju Brahms också en hamster, han samlade på manuskript och första utgåvor av musik. Det la han pengar på när han började tjäna dem. Och då hade han några värdefulla utgåvor av Wagners musik som Wagner ville ha.
Mm-hmm.
En första utgåva av Renguldet eller vad det var. Och den sitter han och tjuvhåller på. Så att, nej, det var inga snygga saker det där inte.
När jag googlade lite på Brahms på YouTube och då hittade jag till min stora förvåning en inspelning där han själv spelar. Och då kan, oj, man ju undra hur det är möjligt. För han dog ju liksom 97. Alltså 1897. Men då fanns det ju såna här vaxrullar. Och då spelar de in en av de här ungerska danserna. Och det är ju roligt för att man hör ju nästan ingenting. Men efter ett tag så hör man ju att det, någonstans långt bort så kan man känna igen liksom någonting som kan tänkas vara någon slags musik. Och det är ju den här ungerska dansen. Så, och sen är det en ljudtekniker i början som väldigt så här, proklamerande vrålar, för det var man ju tvungen att göra med den mikrofonförhållanden. Han vrålar, Dr. Brahms! Dr. Brahms! Men vi kan ju höra bara lite grann.
Ja. Ja, det är otroligt komiskt på något sätt. Men det finns nog, det är väl tydligen det som finns.
Ja, det är den enda, tror jag. Ja. Men det är kanske någon som har De borde väl ha spelat in fler, men de där vaxrullarna kan väl inte hålla.
Nej. Alltså, med bra svar så här på ålderns höst, han blev inte jättegammal, han blev 64 år. Men att han, ja, han bestämde sig för att han skulle dra sig tillbaka helt enkelt. Han skulle sluta komponera då när han hade ungefär började nalkas 60 år, kanske en 60-årskris. Men så hände någonting, han träffade en väldigt skicklig klarinettist som han blev väldigt, väldigt förtjust i, hur den här Richard Mühlfeldt som han hette, hur han spelade. Och då plötsligt så blommar det upp igen. Så han skriver en klarinettkvintett. Han skriver en trio för klarinett, cello och piano. Han skriver två sonater för klarinett och piano. Så plötsligt bara blommar upp. Mm. Fantastisk musik som ju gläder alla världens klarinettister. De fick ju en fantastisk repertoar tack vare detta.
Och när han skriver det här, det är alltså en av de sista han skriver?
Ja, bland det sista.
Ja. Och då har han skägg?
Ja, det har han haft länge vid det laget. Och han är en välkänd ungkar i Wien. Han är aktad borgare, han har fått en massa hedersdoktorat och sådär. Så
men förlikade han sig med sitt öde så att säga, att förbli ogift, inga barn?
Ja... Det gjorde han väl. Det gjorde, tror jag han gjorde. Han hade en rik vänkrets med vänners barn och så. Han brukade skoja om att han har inte skrivit någon opera och han har inte gift sig. Han tyckte det där hängde ihop.
Mm-hmm.
Att skriva opera och gifta sig. Och inget av det där tänkte han göra. Många var på honom att han skulle gifta sig. Många var på honom att han skulle skriva opera. Men han sa, kan man inte fira? Nu har jag varit ungkar här i 25 år, sa han vid något tillfälle. Kan man inte fira ett silverbröllop för en ungkar?
Mm-hmm. Ja, det var ju fint.
Ja, ja, det, all den här vackra klarinettmusiken och lite pianomusik till. Det kom ju då på ålderns höst. Men han hörde ragtimes.
Mm-hmm.
Och där var det så att hade han varit lite piggare, då hade han nog skrivit musikinspirerad av ragtimes. Så han hängde med.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.